Du lyssnar på Karaktär, en podd där vi skapar berättelser utifrån gammal hederlig fantasi och lite slump. Edvina sitter inne i verkstaden på en stol. Hon har precis blivit utskälld av sin chef Albin. De sju soldaterna har precis lämnat. Stämningen i rummet är ganska tjock. Albin tittar på Edvina. Edvina kan slå ett empatislag för att se vad Albin tycker.
Ja. Yeah. Hon fick 9 och hon har ju grundvärde 5. Så att det lyckas ju inte då.
Mm. Edvina tittar på Albin. Och Albin tittar på Edvina med stränga, lite hårda ögon. Han ser besviken ut.
Edvinas kinder känns som att man skulle kunna koka blårot på dem. De är alldeles röda och jättevarma. Hon skäms otroligt mycket. För Albin har ju varit dels hennes chef i väldigt länge nu. Och han var ju också bästa kompis med hennes pappa då. På ett sätt så är hon glad att hennes pappa inte är där. För det hade känts ännu jobbigare om han också var där och fick skämmas för henne med. Men hon förstår ju att hon har gjort fel. Och hon förstår varför hon gjorde fel. För att det blev för spännande helt enkelt. Så hon funderar på vad hon kan göra för att liksom gottgöra hela den här situationen. Hon vänder sig igen till Albin, men hon kan inte riktigt titta i hans ögon för hon skäms så mycket. Så hon tittar liksom strax bredvid honom egentligen. Albin, vad kan jag göra? Kan jag jobba extra mycket nästa vecka? Eller finns det något jag kan göra för dig personligen? Eller vad kan jag göra? Jag skäms så för det här.
Albin tittar på dig och så skakar han långsamt på huvudet och så säger han: Edvina, jag förväntade mig mer av dig. Jag trodde att du var ärlig. Jag har alltid sett att jag ska ta hand om dig nu när Edvin är borta. Och ja, jag är besviken. Varför gjorde du så här?
Men jag har känt något stort ansvar för allt det här som har hänt också. Att jag vill ju vara med och lösa det här. Och jag vet ju inte om det här med tåget kanske har någonting att göra med Steves föräldrars, att de har försvunnit. Så jag bara ville undersöka alla möjligheter. Och sen är det klart att jag tycker ju det är spännande med nya saker. Alltså med sånt som inte... Alltså vi bor ju så lugnt här annars.
Jo, det är klart, men varför tror du att tåget ska ha något med försvinnanden att göra? Det verkar väl inte så sannolikt, eller?
Det är ju två konstiga saker nu som har hänt på kort tid. Det var väl så jag tänkte då.
Ja, ja. Jag ska prata med Pi och så får vi se. Det är klart att ibland kanske man kan vara lite för nyfiken. Så kan du slå ett empatislag igen och försöka att få han att lugna sig. Du kan ju pressa också.
Nej, det går inte alls. Det blev väldigt, väldigt högt. 16.
Ja, okej. Okay. Du tittar ner i märken och du känner liksom bara att nej, du vill bara därifrån. Du vågar inte, eller du känner inte att du orkar och diskutera mer liksom. Albin, han säger att ja, det var spännande detta. Du har nog ställt till det lite grann, tror jag. Det kan nog bli lite jobbigt för Pi också det här. Men jag ska gå bort och prata med henne så får vi se hur vi ska göra. Ryktena sprider sig ju snabbt. Det är en liten by och nu har vi alla soldaterna här. Så att, jag hoppas inte att det blir några besvärliga situationer framöver. Men ja, se om du kan hitta Steve och Albert och se om ni kan fortsätta och försöka lösa de här mysterierna. Och det är klart att det här med tåget kan ju säkert vara inblandat på något sätt. Jag håller med om det, men försök ändå inte göra något mer dumt nu. Han går fram till ytterdörren och han drar på sig sin jacka. Så tittar han på dig en sista gång och sen så vänder han bort blicken och sen tittar han ner i golvet ett litet tag. Som att han ska säga någonting, men han säger inget. Han öppnar dörren och så går han ut och du sitter kvar där inne.
Ja, när det är såna här jobbiga situationer så brukar Edvina omedvetet nypa sig själv i ena örsnibben. Det är en sån konstig sak hon har för sig. När hon blir nervös. Så där sitter hon och nyper sig i örsnibben. Och när hon sitter där så känner hon att den här skamkänslan har vuxit till sig riktigt kraftigt i henne. Och det är som att det just nu i världen så finns bara den här skammen och hon själv. Hon känner sig plötsligt väldigt ensam. Och så tänker hon på att egentligen så vill hon ju bara hem nu. Men så vet hon att där hemma finns det ingen. Och hon funderar på hur det hade varit om hennes pappa fortfarande hade levt. Och om han hade varit där och kunnat krama om henne efter den här jobbiga dagen. Så funderar hon också på hur det hade varit om hennes mamma hade funnits där. Hon vet ju nästan ingenting om sin mamma egentligen. Nej, hon vet ingenting om sin mamma. För varje gång hon har försökt att fråga så har han alltid försökt att undvika det. Inte för att han vill att hon ska bli sårad så, men han har alltid försökt att få henne att tänka på annat istället. Edvina tänker också tillbaka på den här jobbiga dagen och de här soldaterna som fick se henne släpas iväg över torget. Och hon tyckte ju det var jättejobbigt. Edvina har också alltid haft känslan av att hennes pappa inte har velat att hon ska bli soldat. Och hon har funderat på om det kunde hänga ihop med att hennes mamma var det. Det är egentligen det enda hon vet om sin mamma, att hon antagligen var soldat och kanske att hon stred i fronten. Hon funderar på varifrån den här nyfikenheten kommer som har ställt till det så mycket för henne. Men hon antar att den kommer från hennes mamma då, eftersom hennes pappa alltid har varit så väldigt lugn och trygg och aldrig gjort någonting utöver det vanliga. Hon vill nog inte vara kvar här på verkstaden längre. Så hon bara samlar ihop sina få grejer. Men så inser hon ju att hennes väska är ju inte här. Hon har ju inte sin väska och i väskan har hon nyckeln hem. Hon får gå och leta rätt på Steve och Albert.
Mm. Steve och Albert, ni är ju på väg hem från Higons kulle och Stora ängen. Ni håller på att gå genom skuggornas dal. Det börjar bli lite mörkare nu. Det är ju också såklart mörkt in i skogen, men man kan även se då att det blir lite mer skumt. Och så här. Ni följer ju stigen på väg in mot vaktpost 52. Det har ju hänt ganska mycket. Ni har gjort det här väldigt skrämmande fyndet då med den här uppsprättade djuret. Ni har ju också fått ganska mycket information då om det här, den här uppgiften som ni har fått från Pi, eller som egentligen Albert har fått från Pi. På vägen in mot byn, är det någonting ni vill prata om?
Albert frågar Steve, det här uppsprättade djuret, var det ett vilt djur, tror du?
Nej, jag frågade ju Seth när vi kom dit om det var hans korre som jag såg i skogen och han sa att han saknade den, så det är mycket möjligt att det är hans djur.
Ja, okej. Okay. Ja, för annars är de väl ovanliga i det vilda, eller?
Ja, de flesta är ju i fångenskap så att säga.
Mm.
Något enstaka vilt finns det också.
Du har aldrig hört om andra djur som har attackerat korrarna, eller?
Nej, inget sånt alls.
Nej.
Rovdjur brukar vara mycket, mycket mindre än någon som skulle kunna ta sig åt en korre.
Mm. Ja, nej, vi måste väl rapportera in det i alla fall till Pi alltihop. Se om vi kan reda ut det. Det är ju nyheter för henne säkerligen. Kanske att soldaterna får dit och kolla också. I alla fall, eller Beatrice och Igge då.
Mm.
När ni kommer in på torget så ser ni också Edvina. Hon sitter på en bänk på vägen in till torget. Hon tittar upp när hon syn på er, men hon ser ganska sliten ut. Du kan slå ett empatislag, Albert.
Okej. Okay. Det misslyckas.
Ja, okej.
Okay. Hallå, Edvina.
Hej.
Hej, hej.
Steve, du har min väska.
Ja, den har jag kvar. Här, varsågod.
Edvina tar emot den lite så liksom slappt, eller man ska säga. Hon är bara trött på allt nu, så hon bara tar den.
Såg du någonting mer vad som hände med tåget?
Edvina tittar inte på dem, utan hon tittar liksom ner på marken nu. Det var inte så mycket mer. Jag var inte där så länge.
Nej, nej. Okej.
Nu tänkte jag att vi ska göra något lite annorlunda. Jag lämnar över ett hemligt meddelande till Erik.
Albert hajade till. Han tyckte han ser någon borta i, på torget. Så han går länge bort och försöker hitta den här personen.
Steve utbrister. Vad tog Albert vägen? Var inte han här precis?
Edwin tittar väl upp lite grann för att se vart Albert blev av. Var väl något någon han behövde prata med kanske. Hon bryr sig inte så mycket nu.
Ja, ni ser han lite längre bort. Det är ju rätt mycket folk nu på, så det är så här på kvällen och det är ganska mycket folk på torget.
Albert går fram till en man som han tyckte han kände igen. Går liksom närmare och försöker så här på avstånd se om han, det är den personen som han tror det är.
Jo, men du känner igen den här mannen.
På håll, eller rätt så nära, så ser han att det är Leo som han har pluggat tillsammans med på centralen.
Edwina och Steven, ni ser ju att han går fram mot en man. När han gör det så känner Steve också igen den här mannen. Det är han som jobbar på Huldagård, en av de nya.
Albert går fram och hejar på Leo.
Ja, tjena Albert, hej!
Vad gör du så här långt från centralen?
Vi är bara med tåget här. Tåget stannar ju så att vi blir fast.
Jaha, okej. Vart var ni på väg?
Vi skulle bara igenom egentligen.
Okej, ja. Men kul att ses. Vi har ju fått lite uppgifter här och försöker hitta några försvunna föräldrar här till en i byn. Så jag är lite fullt upp, men det hade varit kul att sammanstråla någon kväll. Om ni stannade, vill säga.
Ja.
Jag måste smita, men vi ses väl i byn då.
Okej, ja, vi ses. Och du kan slå ett empatislag mot honom också.
Ja. Misslyckas.
Ja, okej. Du får en liten konstig känsla av att det var någonting som inte riktigt stämde.
Okej.
Han verkar osäker när ni pratades vid. Och sen så gick han iväg.
Albert går tillbaka då till Steve och Edwina. Träffade på en bekant här från som jag pluggat tillsammans med.
Jaha, ja.
Ja, du känner honom också?
Ja, jo. Har ni träffats också?
Ja, han är på gården.
Jaha. Men när kom han till gården då?
Rätt nyligen. Han verkar vara en bra arbetare. Jobbar på bra.
Ja. Ja, han var väldigt duktig när vi studerade tillsammans.
Jaha.
Han kommer ju också från ett litet ställe som här. Men han liksom försökt utbilda sig i centralen. Men sen så har han väl hittat tillbaka igen då. För det lät nästan som på honom att han kom med tåget.
Det är något som inte stämmer eftersom han sa att han började jobba hos oss innan tåget kom. Dagen innan. Och han har ju bott på värdshuset innan och han kom ju från Stora Valda och inte centralen.
Ja, det var ju märkligt. Kan ju vara att han tänkte fel helt enkelt.
Ja, men han pluggade på centralen alltså.
Ja. Arin, Leo och sen Naler. Vi var ett gäng som var rätt tajta.
Jaha, okej. Okay. Ja. Nej, det är väl Robby.
Mm-hmm.
Hade han flickvän då? Eller sällskap, kanske man säger.
Nej, inte när vi pluggade. Det var ju ett tag sedan vi såg, så mycket kan ju hända.
Ja, ja, nej. Det här var lite skumt tycker jag nog ändå.
Mm. Var inte Edwina här nyss?
Va?
Edwina, hon har länge nu känt sig utanför i det här samtalet. Plus att hon verkligen vill hem. Så hon är inte kvar på bänken längre.
Nej, hon har bara gått.
Hon har gått några steg längre bort. Alltså så hon har kommit ganska långt.
Okay.
Så liksom tittar hon tillbaka mot de andra för att se om de observerar att hon har stuckit.
Försvann hon nu också?
Jaha.
Först är du som försvinner och sen försvinner Edwina.
Ja, det var lite märkligt att hon bara gick iväg utan att säga något.
Ja, jag tänkte jag ska inte prata om korren vi hittade innan. Jag såg ju de andra reagerade när jag nämnde den.
Ja, usch. Men på tal om det kan vi ska försöka hitta Pio om hon fortfarande är vaken.
Edvina, hon märkte ju detta att de bara stod och pratade med varandra och inte ens så, liksom vinkade eller någonting. Så hon känner sig lite sårad nu.
Ja,
aj då.
Vi ska inte bjuda med Edvina då.
Alltså, ser vi henne fortfarande?
Ja, hon står ju en bit bort bara.
Jaha.
Ja, okej.
Okay. Jag tyckte hon gick bort helt, men okej.
Okay. Nej, jag tror hon stod en bit bort och tittade på er typ. Eller? Ja. Var det så?
Tittade lite så för att se om de hade märkt att hon var kvar. Eller att hon hade gått.
Ja, okej. Okay. Men du märker att de tittar efter dig, men du ser dem, eller de ser dig inte. Så att antingen kan du gå fram igen och ansluta dig, eller så får du gå hem.
Nej, Edvina fortsätter hemåt.
Alltså.
Med lite tyngre hjärta än innan.
Okej. Okay. Och Steve och Albert, ni sa att ni skulle gå till Pi.
Det är inte så att vi ser Edvina på vägen.
Nej, hon gick ju åt andra hållet. Hon går ju ut från byn. Så Albert och Steve går ju över torget. Och det är ganska mycket folk nu. Ni är ju inte vana vid att det är så mycket folk. Det känns lite annorlunda. Hela er by känns nu som en helt annan plats. Det är aldrig någon som går av tåget här i normala fall. Och nu helt plötsligt så är det fullt inne på värdshuset och det sitter till och med människor ute på bänkarna på torget och äter mat från värdshuset. Det känns som en ganska trevlig stämning. Så ni får båda plus ett i empati. När ni kommer in i rådhuset så märker ni också då att det är öppet. Ni går in i dörren till höger och in i den här korridoren där alla kontoren finns. Och ni ser att Pis kontor är öppet. Vill ni bara rapportera av allting som ni har lärt er hittills, eller är det någonting som ni, eller någonting ni inte vill säga till Pi? Vill ni säga, eller vill ni ge henne all information?
Ja, egentligen vill vi ge henne all information mer eller mindre, och sen diskutera den här gårdskonflikten, om vi ska kalla den, med henne.
Så vi kan säga att ni börjar då med att ni har liksom gett all information nu då. Det har ju gått en halvtimme eller 45 minuter nu. Pi sitter bakom sitt skrivbord. Hon har ena armbågen i bordet. Vilar huvudet mot handen och sen så tänker hon. Bra jobbat, Albert. Det var mycket information. Jag är väldigt glad att jag gav dig den här uppgiften. Det här med ekonomin för Storängen, det var faktiskt ny information. Och det är ju lite av ett problem.
Sen kanske det skulle räddas upp av att de kan få över en till. Men sen är det inte säkert att Bella kan hjälpa till direkt att med gården om de ska tänka på barnet.
Nej, det är klart. Nej, den stora svårigheten blir ju såklart för Kelik att driva gården Higon Kulle själv. Det förstår jag ju. Men han har ju sina söner, så att vi får hoppas att han kan få hjälp där och att de tillsammans kan driva gården vidare. Annars så blir det ju såklart svårt.
Mm.
Ja, antingen så fortsätter vi att gräva lite i det och försöker se om det finns någon typ av dold agenda här, eller så...
Jag kan inte... Det känns som det är någon som har, vad ska man kalla det, egna intresse i hela den här konflikten.
Samtidigt är det ju svårt att tänka sig att Lari skulle kunna ha fått fram den här situationen på något sätt. Det låter lite långsökt, tycker jag.
Mm.
Vi ska nog ändå överväga att slå ihop de här gårdarna, tycker jag. Det är 3 av 4 som stödjer lösningen, och på så sätt så kan vi både följa lagen och också rädda ekonomin för Storängen. Vilket för mig skulle vara väldigt, väldigt värdefullt. Så får ju även barnet att växa upp med båda sina föräldrar, och vi kan ha en bra produktion på de här gårdarna fortsättningsvis. Om du vill det så kan jag ju prata med rådet och se om vi kan förbereda en sån lösning.
Ja, vi får ge det någon dag till i alla fall.
Okej, ja men det är bra det. Jag litar på dig, Albert. Du gör ett bra jobb.
Vad tror vi om de här djuren då som vi, Steve, hittade i skogen? Kan det hänga ihop med allting som har hänt?
Jag vet inte, det verkar väldigt konstigt. Jag har aldrig talat om något liknande. Jag tror att vi får skicka dit Igge och Beatrice, och så får de titta lite på det. Och såklart städa upp den där platsen, för så kan vi ju inte ha det i våra skogar. Jag blir ju orolig kanske om det är någon skugga eller så som har kommit ut och gjort detta. Men dörren är ju tydligen intakt enligt våra väktare, så att det ska nog vara okej. Och jag har ju inte hört om att skuggorna kan komma utifrån, så att säga. Men Men jag ska be att de tittar på det och undersöker saken.
Mm. Det har inte hörts något nytt från Beatrice och Igge då om fången.
Läkaren har varit där nu på eftermiddagen. Tydligen så var det ju några som skadade sig då när tåget stannade där så det häftigt. Det var väl ganska mycket att ta hand om för läkaren. Men nu är han och tittar på fången. Jag tror att han är där just nu faktiskt. Det ska jag också säga att tyvärr så skickade de inte heller någon för att undersöka försvinnandena. Tydligen så tyckte de att det hade gått för lite tid så de skickade ingen den här gången.
Nej, okej. Okay.
Va?
Ja, jag vet. Men när de fick meddelandet så hade det bara gått 3 dagar. Så att jag förstår ändå att de kanske kände att det hade gått för lite tid. Jag vet inte, men det var i alla fall ingen med. Men vi skulle skicka mer information med nästa tåg och så skulle de i så fall skicka en inspektör.
Jaha. Ja. Jag får väl vänta lite till då.
Ja, vi får försöka så gott vi kan.
Jo. Det är väl det enda man kan göra.
Ja, kanske att vi kan skicka ut Beatrice och Igge till den här platsen som Steve hittade då med djuret. Det vill vi kanske inte att barnen går runt och hittar heller.
Nej, det ska de förstås inte göra. Nej, men vi skickar dem direkt, det tycker jag. Det är fortfarande lite ljus ute så att de kan säkert då, i alla fall gå dit och städa upp platsen. Ni kanske kan gå bort till vaktmästeriet och se om de fortfarande är där.
Ja.
Ni sitter ju där på varsin stol inne på Pis kontor. Och hon tittar på er med intresserade ögon. Hon tycker att ni har gett väldigt mycket information. Och hon begrundar mycket vad ni har sagt.
Albert frågar, har det kommit några rapporter från tåget? Vad som orsakade det? Avspårningen? Eller urspårningen?
Vi får väldigt lite information. De håller på med en utredning förstås. Jag ser ju att de håller på runt och spana. Men det är ingen som har sagt något till mig i alla fall, även om jag har försökt att fråga. De är väldigt sparsmakade med informationen.
Och det var ingenting på tåget som saknades, eller?
Nej, det tror jag inte. Nu håller de ju det under sträng bevakning och Albin, han var här nyss och också berättade om en liten situation som hände innan, som såklart är allvarlig, men ja, det är ingenting som vi behöver prata mer om. Men,
vad hände där då?
Nej, det var ju Edvina och hade varit lite nyfiken. Så hon hade gjort inbrott på tåget och blivit påkommen.
Va?
Men ja, enligt Albin så blev hon så nyfiken så att hon bröt sig in och tittade in i en av vagnarna. Jag vet inte, hon är lite ung och kanske tycker det är lite för spännande ibland.
Ja. Men vi har väl fått det här uppdraget att lite fria tyglar redar ut vad som har hänt med Steves föräldrar och det är väl klart att hon kanske tror att saker hänger ihop.
Det är klart, men de var inte så glada kan vi säga, våra vänner från centralen. Vi får försöka ligga lågt nu ett tag och vi kan nog inte be om några tjänster från dem om man säger så.
Ja, nej. Det är klart. Jag tycker inte hon har gjort fel, men vi ska prata med henne också.
Ja, det är nog okej tror jag.
Så Albert går väl tillsammans med Steve vidare till vaktmästeriet.
Ni går ut, ni lämnar Pi bakom er och hon tittar belåtet på er när ni lämnar. Hon verkar nöjd med den informationen hon har fått. Ni går ut från den här korridoren och sen ut i hallen där. Ni ser ju rådhushallen, den är ju nedsläckt. Det var ju där allting började för några dagar sedan egentligen. Och ni kom ut på gatan. Det har ju gått en timme ungefär sedan ni var där senast och det börjar lugna sig lite grann. Det känns som att folk börjar hitta hem. Ni ser att på andra sidan gatan så har vi det här vaktmästeriet och där lyser det där inne just nu.
Då går vi dit.
Mm. Edvina, vad gör du?
Edvina, hon går ju på grusstigen på väg hem och nu börjar hon se det välbekanta staketet som omgärdar huset. När hon kommer fram då till grinden så öppnar hon den vant. Och sen så går hon ju fram mot ytterdörren och så plockar hon fram sin nyckel där ur väskan som hon lyckligtvis fick tillbaka från Steve. Hon låser upp och när hon kommer in över tröskeln så suckar hon djupt. Och så tänker hon att nu resten av dagen här så ska hon bara göra saker som kan få henne på bättre humör. Så hon tänker sig att hon ska först och främst se om hon har några blårötter under diskbänken. Så först då så hänger hon av sig väskan. Hon plockar också ut stenen som hon har burit med sig hela den här tiden. Eller som Steve har burit med honom hela den här tiden. Den är ju ganska tung. Hon tar ut den försiktigt och lägger den nära dörren. Men ja, in mot ett hörn. Hon orkar liksom inte titta så mycket mer på den. För hon vill inte bli påmind om allt som har hänt nu det senaste. Sen i alla fall så tar hon ju också av sig sin kappa. Hon hänger upp den och sen så går hon in mot köket och öppnar en skåpslucka då som är där under diskbänken då för att se om hon har några såna här blårötter. Har hon det?
Ja, det har hon.
Yes. Hon blir lite glad nu i alla fall för det här är riktig så tröstmat. Så hon plockar upp, de är ju ganska stora de här blårötterna så hon, det räcker med att ta upp en. Så hon tar den och så lägger hon den på diskbänken och så fyller hon en gryta med vatten. Och så ska hon ju då koka upp det här vattnet för att koka den här blåroten. Det brukar vara väldigt gott. Sen till den så brukar hon rosta lite solblomsfrön som hon sen mal och liksom kryddar upp den här med när den är kokt. Så det börjar hon fixa med först då.
Du hör ett litet krafsande ljud på dörren.
Hon kan inte först komma på vad det är för ljud hon hör. Så hon reagerar inte direkt utan hon bara lyssnar lite så.
Ja, du känner igen det lite grann. Du har hört det förut.
Axlarna sjunker ner och så går hon bort mot dörren för att öppna.
Det står en liten varelse utanför dörren. Ett litet djur. Mysig päls och där, en lång svans. Och sen så har den ju då en ganska så stor näbb också. Och det är ju den lilla näbbkatten som du känner då väldigt väl. Och den tittar på dig med ganska söta ögon.
Edwina blir lite varm inombords när hon ser näbbkatten. Hon har ju aldrig gett den här näbbkatten något namn. För näbbkatten kom till Edwina och hennes pappa Edvin för ganska många år sedan. Bara av sig själv sådär. Så plötsligt så var den där och gick omkring i deras trädgård och kom dit nästan varje dag. Men i och med att Edwina inte hade någon, vad ska man säga, flickig uppväxt så. Utan hon var liksom nästan som en son då till sin pappa. Så ville hon aldrig låtsas om att hon liksom hade de här sidorna med att hon skulle vilja ta hand om ett husdjur eller någonting sånt. Eller gulla med någonting. Så hon matade ju den här näbbkatten lite i smyg. Så att det är frågan ens om han visste om att den här näbbkatten fanns i deras närhet. Så inte ens nu när hennes pappa inte finns längre så kan hon riktigt ge den här varelsen ett namn, utan det känns lite fel. Så den får fortsatt bara vara näbbkatten. Men hon tar ju hand om den ibland när den kommer.
Du får plus två i empati får du.
Edwina tänker att det här var precis vad hon behövde, att få se näbbkatten nu. Som inte vet någonting om vad som har hänt henne nu den senaste tiden och som bara finns där. Så hon klappar den lite bakom örat.
Så du sitter inne i huset nu eller?
Ja, hon står i dörröppningen kan man väl säga. För hon öppnade ju precis åt näbbkatten.
Men du står och klappar den ett tag?
Ja, står och klappar den lite och sen så gör hon en gest åt näbbkatten då att stiga in.
Precis när du ska till att stänga dörren så ser du att det kommer en person nerifrån stigen. Och det är en person du känner igen som verkar komma med ganska snabba steg. Det är Igge. Han kommer upp mot ditt hus. Han tittar mot dig. Han är ganska lång och lite kutryggig och med ganska dålig gångstil om man säger då. Han skyndar sig upp över grusgången där då, eller stigen. Han är cirka 20 meter bort.
Edwina stannar till i den här dörrstängningspåsen och tittar mot Igge. Hon blir först faktiskt nästan lite rädd för honom för att det har börjat skymma lite. Så hon ser ju honom som en, liksom en svart, kutryggig varelse och ser inte först vad det är hon ser. Men sen inser hon ju snabbt att det är Igge då. Ser Edwina om han har sett, att hon har sett honom?
Ja, han tittar på dig.
Ja, så Edwina ser allvarligt mot honom och så frågar hon, Igge, vad är det något som har hänt eller vad vill du?
Fången har vaknat. Vi kunde gå ner tillsammans och se om vi kan prata med honom. Han verkar galen. Kan du komma med? Vet du vad de andra är?
Nej, jag såg dem på torget senast. Men jag vet inte om de kanske står kvar där.
Jag såg dem inte. Jag var ute och tittade. Men jag kollade också hemma hos Albert, men han var inte hemma.
Nej. Det är Beatrice med fången nu, eller?
Ja, Beatrice och läkaren från tåget. De är där.
Jag höll på att koka blårot här, så jag får bara ta av den från elden här. Men jag kommer så fort jag är klar med det.
Ja, jag väntar på dig här, så skynda dig så går vi direkt. Är det något mer du vill göra innan, eller något speciellt du vill ta med dig eller så?
Edvina tar ju sin kappa och så tar hon med sig sin väska. Allt är liksom laddat i den redan. Så ja. Allt som hon brukar ha med sig.
Så Edvina, hon låser igen sitt hus igen och chasar ut näbbkatten så att den får fortsätta vara ute som den brukar. Sen så skyndar hon efter Igge med snabba steg. Han verkar vara väldigt stressad och det är nog så att han kanske inte riktigt ville vara i den här situationen då ensam med Beatrice. Så att det känns som att han är väldigt glad att han äntligen har hittat någon då som kan hjälpa till. Ni närmar er byn igen. I och med att ni har ganska hög hastighet då, så tar det inte mer än 10 minuter att komma ner där. När ni kommer fram till vaktmästeriet så ser du ju då mycket riktigt att det lyser där inne och du ser att det är lite folk där inne. Dörren står lite på glänt och när ni närmar er så hör du att det är någon som gormar och skriker där inne. Vad gör du? Igge, han går med vana steg in där.
Edvina frågar Igge så nästan skriker lite åt honom så han ska höra i och med att han är så snabb in. Är han fast surrad på något sätt?
Han hör inte. Han går bara in i vaktmästeriet.
Edvina följer efter.
Du går igenom det första rummet, den här hallen. Och sen så kommer du in då dörren på högersidan in till den här rummet där cellen är. Den här bleka mannen står och håller i gallret och drar och sliter i det. Stolen och bordet som står där inne är helt omkullslängda. Och utanför gallret så står Beatrice och en man som du inte känner igen då, som ser ganska bister ut. Han rör inte en min, men du misstänker då att det är den här fältläkaren från tåget då som står där. Och Iggan kom ju in också. Den här mannen som står där inne, han ser ju då att ni två kommer in och så skriker han:
Släpp ut mig! Hur kan ni hålla mig så här? Jag har viktiga saker på... Jag vet ni vem jag är?
Edvina blir rädd. Hon ryggar tillbaka och spärrar upp ögonen när hon får se det här. Hon har inte sett någon så dramatisk situation innan.
Hans vita hår står ju åt alla håll och han är väldigt glöd i sina ögon, i sitt uttryck. Och innan var han är ju fortfarande väldigt blek, det ser du ju. Men han har ju väldigt, väldigt energi i hela sin kropp. Och du blir väldigt förvånad över att han helt plötsligt kan vara så pigg från att han låg i koma innan då. De andra säger ingenting, de står bara och tittar på honom och vet inte vad de ska göra.
Edvina vänder sig till Beatrice. Har ni gett honom någonting eller varför, hur kunde han bli så pigg?
Vi undersökte honom och läkaren gav han visserligen någonting men det skulle inte, vi vet inte vad som har hänt. Han vaknade i alla fall, men han är ju som du ser, han är ju helt galen. Och den här mannen då, han skriker:
Släpp ut mig! Jag vet ni vem jag är? Jag är på ett viktigt uppdrag.
Edvina börjar bli väldigt orolig här för den här situationen. Hon vänder sig nu till den här läkaren. Och så presenterar hon sig då. Hon säger, Edvina, alldeles för nyfiken verkstadsanställd. Vem är du?
Jag heter Uno. Jag är fältläkare. Jag vet inte exakt vad som hänt med den här mannen. Jag är faktiskt väldigt förbluffad.
Vad var det du gav honom då?
Lite jordrot. Det är lite uppiggande, men det hade ju väldigt bra effekt måste jag säga, för han är väldigt pigg nu.
Mm. Men har ni frågat då vem han är?
Han säger att han heter Lufus. Jag vet inte vad han vill. Han pratar osammanhängande också. Ena stunden så står han bara så här och skriker att han vill ut, och andra stunden så går han runt i rummet och verkar alldeles förvirrad. Lufus då, han spänner ögonen i fältläkaren och så säger han:
Tyst! Säg ingenting! Ja.
Och sen så ser det som att han liksom nästan tappar bort sig själv. Och sen helt plötsligt blir han tyst. Och sen så börjar han gå runt in i cellen igen. Vid ett tillfälle så sparkar han till den här lilla stolen som står där inne också då. Nu går han bara runt i cirklar och så börjar han prata med sig själv.
Edvina hoppar ju till när den där stolen smäller i golvet. Sen så blir hon förvånad över sin egen reaktion, att hon pratar över huvudet på den här mannen, att hon pratar med de andra utan att tilltala honom själv. Så hon går fram lite försiktigt, inte allt för nära cellen. Hon vill inte att han ska kunna räcka ut en arm genom mellan gallren där och liksom rycka tag i henne. Men hon går i alla fall lite närmre.
När du gör det så hör du att det kom in två personer in i rummet. Du ser i ögonvrån att det är Steve och Albert. Steve och Albert, ni kommer in i en situation som ni absolut inte har förväntat er. Ni ser Iggy och Beatrice stå lite förskrämda i ett hörn och titta på alltihopa. Jag vet inte alls vad han ska göra. Det står en person som ni inte känner igen. Han står med rak rygg. Han tittar med en helt likgiltig blick in på en person som går runt i cirklar. Och ni ser att det är den här fången då som har vaknat. Och sen så ser ni Edwina som försiktigt börjar närma sig den här cellen.
Steve utbrister. Men Edwina, där är du ju. Var tog du vägen någonstans?
Edwina blir lite glad över att kanske eventuellt hennes icke-existens var uppmärksammades.
Du får plus ett i empati när detta händer.
Så hon vänder sig om och tittar mot Steve och Albert också då. Och så ler hon lite förnuligt och så säger hon, ja men titta vem som näbbkatten släpade in.
Ja, ja. Och fången är vaken.
Ja, och Albert, du ser ju hur han bara går runt i cirklar där och pratar med sig själv. Han ser ju inte riktigt frisk ut. Men han ser väldigt pigg ut.
Steve frågar rakt ut. Har han sagt någonting?
Ja, han har bara sagt att han är här på något viktigt uppdrag. De har gett honom jordrot. Och då blev han alldeles galen tydligen.
Och den här mannen då som inte ni känner igen. Han tittar ju då på er två och så säger han. Ja. Uno heter jag, är fältläkare. Jag gav honom lite jordrot, men det kan absolut inte ha satt igång det här beteendet. Jag utgår från att han var nog galen redan från början. Och efter koman så verkar han också lite förvirrad, så att det kan ju ta ett litet tag innan han kommer till sans.
Edwina skäms över att hon uttryckte sig genom att kalla den här mannen galen. Hon fortsätter att gå lite närmare cellen och så försöker hon få ögonkontakt med honom.
Du kan slå ett kognitionsslag för upptäcka.
Det lyckas precis då.
Då hör du lite grann vad han mumlar om. Röstskaparen ska finnas här. Röstskaparen ska finnas här. Röstskaparen ska finnas här. Jag ska hitta den. Jag ska hitta den. Och så fortsätter han så i princip på det sättet.
Edwinas hela ansikte har liksom skrynklat ihop sig nu för att hon riktigt försöker förstå vad det är hon hör. Hon förstår inte vad det ska betyda. Hon har redan glömt bort vad han hette. Vad var det du nyss sa? Vad betyder det?
Röstskaparen ska finnas här. Jag ska hitta den. Jag ska hitta den. Det är min röstskapare. Jag ska hitta den.
Vad är det för något du har tappat bort?
Jag ska hitta min röstskapare. Den finns här, jag vet. Den finns här, jag ska hitta den.
Edwina tittar väldigt intensivt på honom för att hon vill att han ska förstå att hon vill förstå vad det är han säger.
Du kan slå ett empatislag för skarp blick, jag vet inte. Du kan försöka.
Det blir för mycket att pressa.
Försök. Ett viktigt slag.
Edwina pressar två då.
Han går runt i en cirkel inne i cellen. Du hör mycket riktigt han mumlar. Jag ska hitta röstskaparen. Jag ska hitta den. Den finns här. Den finns här. Och han kommer runt nästa varv. Och du tittar på honom intensivt. Så möter du vid ett litet tillfälle hans blick. Och från att hans blick är helt frånvarande så ser du att han tittar in i dina ögon. Och så säger han. Marit, jag tappade röstskaparen, men jag vet att den finns här. Jag ska hämta den åt dig. Och sen så går han runt igen och sen fortsätter han mumla. Och det är det sista ni kan få ut från honom den kvällen.
Edwina plockar upp sitt anteckningsblock och sin penna och så antecknar hon Marit och röstskaparen.
Du har just hört ett avsnitt ur vår berättelse Vaktpost 52. Vill du veta mer om oss eller om podden, gå gärna in på karaktär.net. Häng med oss i nästa spännande avsnitt av Karaktär.
Röstskaparen.
Ja, röstskaparen, det är intressant. Om det är en sak eller om det är en person.
Jag tänker mig som en walkie-talkie-aktig sak.
Ja.
Mm. Det kan ju även vara någonting som är så här typ Ja, men säg att han har hittat någon form av sak bara som får honom att höra röster i huvudet. Ja, typ en snäcka som bara han hör röster i huvudet, typ en snäcka eller något i den stunden. Så.
Ja, just det. Jag hör havet.
Ja, precis. Eller en sten för den delen också.
Ja.
Men det är ju intressant det där om vi ens kan förstå någonting sånt i den världen som vi befinner oss i.
Nej,
alltså
nej.
Just det här med walkie-talkie. Absolut, och allt
nej.
Sånt där.
Nej.
För hur var kommunikationen i världen? Det finns inte typ så här telegraf eller...
Nej, det finns inte...
Det är typ brev.
Ja, det är det och tåg.
Med tåget, ja.
Ja, så det är det. Men det är ju för att det är för dyrt att göra ledningar av metall. Det går ju inte.
Mm.
Ska man avsluta med en fika kanske?
Såklart.
Ja, alltid kaffesugan.
Ja.